Sveriges Radio.
Två tonårspojkar leker med en pistol. Familjen, de är på påsklov i Estoril i Portugal. De här två pojkarna, de är finklädda. Båda är blondlockiga och båda är prinsar. De leker och ett skott går av.
Och efter 70 år så avslöjar nu exkungen sanningen om Dan som ju förändrade hans liv i ett ögonblick. Ett vådaskott och en tragedi som ju, alltså Titti, måste ju ha hängt över honom i hela hans liv.
Särskilt som det inte fick pratas om, tydligen. Det har varit en välbevarad hemlighet. Juan Carlos skjuter alltså sin lillebror Alfonso. Alfonso, han är bara 14 år gammal vid det här tillfället när hans liv avslutas på det här fruktansvärt tragiska viset. Året var 1956 och Juan Carlos var då 18 år.
Och nu försöker alltså exkungen att ta kontroll över sin berättelse i en ny bok.
En ny bok som har väckt mycket kritik och väldigt, väldigt starka känslor i Spanien. Du lyssnar på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz. Kunglig expert är
Ebba Kleberg von Sydow.
Det är en viktig och stor helg i Spanien. Man firar att det är 50 år sedan monarkin återupprättades i Spanien. Men det handlar faktiskt om mer än det faktum att det är 50 år sedan som skandalkungen Juan Carlos utnämndes till just kung. Väldigt många spanjorer minns också det faktum att det är Francos dödsdag.
Och då kan man ju tycka att 50 år av monarki inte är särskilt lång tid. Men spansk monarki är ju gammal. Alltså vi pratar 700-tal här. Och nuvarande kung Felipe, hans rötter går typ 900 år tillbaka. Så Titti, får jag be dig om en kort historielektion för oss som missade eller har glömt just den där lektionen om Franco och Spaniens då nygamla monarki.
Sí, señora. Det ska jag lösa. Här kommer den korta versionen. Mm. Det var efter det blodiga inbördeskriget i Spanien, då är vi på 30-talet, som monarkin avskaffades och Franco klev in och tog över som diktator. Han styrde landet mellan 1936 fram till 1975. Det är ett bra tag. Mm. Efter Franco, och det här är alltså 50 år sedan, så återinförs monarkin. Och då som konstitutionell monarki i ett demokratiskt Spanien. Under Francos tid var det allt annat än en demokrati. Så det fanns monarki, sen kom Franco och sen blev det monarki igen.
Ah, nu skulle jag säga något spanskt, men jag säger bara ah.
Det funkar på alla språk.
Ja. Så innan Juan Carlos så var det alltså kung Alfons den åttonde, alltså Alfonso då, innan inbördeskriget. För övrigt, frågesportstips här. Ska man gissa på ett spanskt kunganamn? Gissa på Alfonso, Felipe eller Carlos.
Jättebra att veta.
Det är lite som Edward och George i Storbritannien.
Men Juan Carlos då?
Ja.
Han blir ju kung på ett lite ovanligt sätt, det får man ändå säga. Han plockas liksom in. Men hur kommer det sig att det var just han som blev kung?
Ja, men han föds ju då i Rom som prins där familjen lever i exil, därför att hans farfar var alltså den sista kungen, den här Alfonso den åttonde, som då tvingades abdikera. Sen kommer Juan Carlos till Spanien i 10-årsåldern, uppfostras av general Franco och utses då till tronföljare.
Det låter helt vansinnigt faktiskt. Juan Carlos plockas in, fostras och bor alltså med Franco.
Mm. Det är precis faktiskt så speciellt som det låter. Det gjordes alltså någon slags uppgörelse över den här då 10-årige Juan Carlos huvud. Och det här är ju ändå hyfsat modern tid. Och när Franco sen då dör 75 så utses Juan Carlos till kung. Men istället för att föra diktatorns arv vidare, som ju Franco hade liksom fostrat honom till och förväntat sig, så leder kungen övergången till en modern monarki och till en demokrati. Eller han är med och gör detta.
Och man får väl ändå konstatera att allt det rullade ju upp efter att Franco var död och begraven. Men snopet för Franco, jag tror inte han hade de förväntningarna alls. Och att Juan Carlos väljer att gå den väg han går, det hyllas han ju för.
Ja.
Och man får verkligen prata här om en kungs uppgång och fall.
Mm.
För samma Juan Carlos flyr alltså många, många år senare landet efter anklagelser om, och den listan är lång, korruption, ekonomisk brottslighet, personlighet, personliga skandaler som otrohet, och sen har vi den där uppmärksammade elefantjakten i Botswana.
Ja, som du säger, listan är lång, och nu kommer alltså boken Reconciliation.
Som betyder?
Försoning.
Mm, det är spanska, utmärkt.
Ja, det är drygt 500 sidor som är allt annat än försoning.
Ja, det blir ganska tydligt i den här boken att Juan Carlos känner sig förfördelad. Mm. Jag skulle säga att det osar bitterhet. Det är liksom inte lite försiktigt mellan raderna, utan det blir väldigt, väldigt tydligt. Och om Juan Carlos vann folkets respekt där i början av sin regentid, så kan man säga att han har tappat det nu helt.
Ja.
Det är skattefiffel, skandaler och älskarinnor, som sagt.
Nej, men det osar verkligen, som du säger, Titti. Han säger också ett otroligt citat här. Efter 40 års tjänst så är jag nog den enda spanjor som inte får någon pension. Tänker man, pengar finns ju ändå,
ja,
i min bild.
Mm. Buhu.
Lite så.
Han konstaterar också, Juan Carlos, att ta emot hundratals miljoner, apropå att det finns pengar, att ta emot de pengarna från prins Abdullah av Saudiarabien, det var ett misstag. Men nu var det faktiskt så att Juan Carlos visste inte hur han skulle tacka nej.
Nej.
Så då sa han ja tack.
Ja, det är spännande. Och vi som följer kungligheter har ju också länge hört ryktas om konflikter inom den spanska kungafamiljen. Och här får vi ju då bekräftat att det finns en konflikt med svärdottern Letizia. Han säger att hon var den som splittrade familjen och skriver då att det finns en oenighet mellan oss.
Och sen har vi då hans son, den nuvarande kung Felipe. Och det är ju inte heller en enkel relation. Juan Carlos konstaterar att sonen har vänt honom ryggen. Och han medger att han kan förstå att kung Felipe måste göra det då av pliktkänsla. Men sen så medger han att det gjorde ont att sonen var så känslokall, som han säger. Och deras sista samtal avslutades. Och då var Juan Carlos på väg till Förenade Arabemiraten. Felipe frågade, vart är du på väg, chefen, som tydligen är hans smeknamn på pappan.
Chefen.
Ja, jättemärkligt. Ja. Och då svarade han då vart han skulle. Och då säger Felipe, det sista han då säger till sin pappa, ta hand om dig.
Ja, det är lite kyligt.
Ja, det är ju inte en hjärtlig och varm relation. Och nu då så berättar Juan Carlos efter alla dessa år också den förskräckliga berättelsen om hur han skjuter sin lillebror.
Det är klart att alla har vetat vad som hände, men att få höra det med kungens egna ord, det är ju första gången. Ett skott avlossades då, kulan studsar enligt kungen och träffar sen hans bror mitt i pannan. Han dör sen i deras pappas armar. Pappan sveper in kroppen i en spansk flagga och kastar sen pistolen i havet där i Estoril i Portugal, där de alltså är på påsklov. Och någon rättslig utredning av dödsfallet, det blev det ju aldrig.
Varför är politikerna i Spanien så arga över kungens bok?
Och vad tycker spanjorerna om sin ex-kung?
Hur tar den nuvarande kungen avstånd från sin pappa, ex-kung Juan Carlos? Välkommen till Monarkerna, Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent.
Tack så mycket.
Du, reaktionerna på den här boken har ju varit starka. Den har väckt ilska från politiskt håll. Vad handlar det om?
Nej, men alltså, Spaniens före detta kung Juan Carlos är inte en okontroversiell person. Han fick ju också därför lämna Spanien för att det var ohållbart att han stannade kvar. Och nu då han skriver sina memoarer så har han ju verkligen ögonen på sig. Han var ju den kung som förde Spanien in i demokrati då efter general Francisco Francos död 1975. Men det var ju inte bara hans förtjänst att det blev demokrati. Det var ju ett stort folkligt motstånd och många reagerar ju nu mot att han på något sätt försöker ta åt sig äran. Han var med och avvärjde det stora försöket till en militärkupp i Spanien 1981. Där hade han en viktig roll och han var viktig vid övergången. Och att man skapade då enligt en västerländsk modell politiska partier och han delar med sig av makten. Men nu så är det lite speciellt från vänsterhåll ska jag säga, som Pedro Sánchez som är Spaniens premiärminister och socialdemokratisk. Han säger att det här är nog inte boken man ska rekommendera någon att ge julklapp för att han vet vad Juan Carlos har gjort. Och samma sak hans koalitionspartner i regeringen, Yolanda Díaz. Hon säger också att hon kommer att läsa det, men hon är nog mer intresserad av att spanjorerna faktiskt får reda på vad han gjorde med spanjorernas offentliga medel än att hon är intresserad av hans version av vad som har hänt.
Så svidande kritik från politiskt håll helt enkelt?
Ja, speciellt från vänsterhåll. Sen har ju då kungahuset mer stöd från konservativa röster som tycker att man kanske ändå ska ha en viss förståelse för att han agerade i en historisk kontext och att man måste läsa det utifrån det. Att också man ska förstå att hans roll då till Franco var beroende av den tiden där på 70-talet och att man inte bara kan rycka loss det idag.
Ett av de mest uppmärksammade avsnitten i boken är ju just ex-kungens uttalande om Franco, att han hade stor respekt för honom. Vad finns det för förklaring till att Juan Carlos uttrycker den här tacksamheten mot Franco-regimen?
Ja, men general Franco var ju den person som banade vägen för att han blev kung. Han utsåg ju honom till sin efterföljare. Sen var det väl inte med Francos plan att det skulle bli en konstitutionell demokrati. Han såg väl mer Juan Carlos då som en enväldig kung. Det finns ju ett beroende där till Franco. Och han skriver ju precis som du säger att han respekterade honom, att han tyckte att det var en väldigt intelligent person och att han hade stor politisk skicklighet. Och att han alltid försvarat Franco om det är andra personer i samma rum som har kritiserat honom. Men sen ska vi komma ihåg att även om det nu finns en ung generation i Spanien som börjar glömma bort general Franco, så finns det också gott om spanjorer som levde under diktaturen och som har nära anhöriga som blev avrättade som politiska fångar. Franco är ytterst ansvarig för att 35 000 människor mördades av hans regim under den tid där han regerade i närmare 40 år. Det är ett delat land, skulle jag säga, synen på Franco, men där det också finns väldigt starka kritiska röster.
Har det spanska hovet uttalat sig på något sätt om boken, kring kommentarerna från politiskt håll?
Nej, hovet har ju varit tysta hittills, och det är på något sätt så har ju Juan Carlos genom att skriva den här boken brutit en konvention som finns i de här kretsarna att man skriver inte såna här böcker. Han börjar också boken med att säga att min far avrådde mig från att skriva memoarer och att kungar gör inte det, och så gör han det ändå, för han säger att han känner att han håller på att förlora sin historia och vill ge sin version. Men det kan ju hända att kungahuset på något sätt ändå dras in i det här. Boken har ju inte kommit ut i Spanien än. Den har ju bara kommit ut i Frankrike. Man har ju på något sätt ändå lyckats att skjuta utgivningen i Spanien till början av december så att den inte helt skulle sammanfalla med årsdagen av 50 år efter Francos död. Så att vi får väl se lite där också vad som händer.
Årsdagen 50 år efter Francos död, det innebär också att Spanien markerar 50 år sedan Juan Carlos kröntes och därmed då också 50 år av den, ska vi kalla det, moderna monarkin. Hur ser stödet ut för monarkin idag i Spanien, särskilt efter turbulensen kring ex-kungen?
Det är väl så att det har varit en uppförsbacke som Felipe den sjätte har fått jobba sig igenom med sin devis en förnyad monarki för en ny tid. Men det har ju blivit mycket bättre, och det är faktiskt så att en majoritet av spanjorerna idag står bakom idén om en konstitutionell monarki, men det är också drygt 40% som gärna skulle se att kungahuset avskaffades. Och det finns ju i närtid så pass mycket skandaler som många fortfarande har i färskt minne. Men då hans son Felipe har ju också nu brutit med sin pappa ganska tydligt, och de har ingen kontakt, och det har ju också varit ett sätt att rädda monarkins rykte i Spanien.
Kommer han få en statsbegravning, alltså kommer han få sin sista vila i Spanien? Vad tror man om det?
Det är väldigt osäkert just nu. Den nuvarande regeringen som leds av Pedro Sanchez har ju inte gett något som helst löfte om det. Och man tänker på hur han kommenterar boken, så tror inte han kommer att driva den här frågan heller. Spaniens kungar vilar i El Escorial, i den kungliga gravkammaren där, Panteón de los Reyes. Så att det är klart, det blir ju en tomt rum efter Juan Carlos som han inte begravs där. Och man kan också, tycker jag, ana stor sorg hos honom. I samband med att boken kom ut i Frankrike så besökte Juan Carlos Basken, och man såg honom på spansk tv, och det ser ut som en ganska stukad man. Och han pratar ju också mycket om hur han saknar Spanien, och han lever där isolerad i sin villa i Abu Dhabi tillsammans med ett antal andalusiska 100-åriga olivträd som har flyttats med rötter och allt till öknen för att han ändå ska få någon spansk atmosfär. Så det känns som att det både han och de här olivträden rycktes upp med rötterna.
Men hur uppfattas då den nuvarande kung Filippes försök att, ska vi säga, modernisera monarkin?
Jag tycker ändå att det känns som att den spanska kungafamiljen är på det sättet en modern kungafamilj. Bara en sån sak som att drottning Letizia är ju, hon har ju inte några överhuvudtaget rötter inom monarkin. Hon var ju nyhetsankare i spansk public service innan hon gifte sig med Felipe, och hon var ju också gift en gång tidigare och var ju inte speciellt uppskattad då av Juan Carlos. Den spanska kungafamiljen framträdde ju oftast gärna som en modern familj med de här två döttrarna, Leonor som då ska ta över efter sin pappa och som har ett stort stöd också bland spanjorerna och fostras nu i den här nya rollen så småningom som tronarvinge. Och de försöker att vara med på de här stora händelserna som nu 29 oktober på årsdagen efter översvämningen i Valencia, så var de där på den här stora minnesceremonin. Så att, ja, jag tycker nog ändå att de framstår som en, ja, en modern kungafamilj. Det som också har varit betydelsefullt för hur man ser på den spanska kungafamiljen är att man har infört mycket striktare regler för transparens och att man offentliggör på ett annat sätt än tidigare de ekonomiska transaktioner som är förknippade med hovet. Och dessutom då, som jag sa, så har Felipe den sjätte väldigt tydligt markerat distans till sin far. De har inte kontakt längre och det har inte barnbarnen heller.
Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent. Tack för att du var med i Monarkerna.
Tack, tack.
Det dräller in lyssnarfrågor som handlar om en specifik person.
Ett tema.
Ja, det får man säga. Ett pappatema. Var någonstans håller Marius Borgs pappa hus, är det många som är nyfikna på. Vi har fått ett par frågor på det onekligen. Här ett par exempel. Var håller pappan till Marius hus? Man hör inte ett ord om honom. Har han aldrig funnits med i sonens liv, undrar Kerstin i Falun, som också är snäll och tackar för en trevlig podd. Sen har vi Yvonne i Täby. Hon slänger in: var är pappan i denna skandal? Och vi har också den här varianten. Charlotta undrar: har Mette-Marit haft ensam vårdnad om sonen?
Befogad fråga här från allihopa, tycker jag. Du och jag, Titti, har ju också funderat lite över detta. Och vi får väl först och främst konstatera att vi vet inte särskilt mycket om hur relationen mellan Marius och hans pappa ser ut. Men nog finns han där.
Ja, men hur vårdnaden till exempel, om vi tar den frågan, hur den vårdnadsfrågan har sett ut, nu är ju Marius en vuxen person, men det är en privat fråga, men när man liksom gräver runt lite grann så finns det faktiskt ingenting som tyder på att de inte har haft delad vårdnad om Marius, men just nu har ju ingen vårdnad om Marius mer än Marius faktiskt.
Nej, precis. Eller i häktet har det väl varit någon annan då?
Där är det möjligen någon som fixar och grejer, absolut. Mm.
Men nog har den här pappan funnits med i sonens liv. Vi såg honom ju exempel på bröllopet, då när en liten 4-årig Marius tar hela Norge med storm i sin lilla kostym. Då var jag så pappan där. Vi har ju sett honom genom livet på konfirmationen, när de har följt skolstart, precis. Och då har han ju figurerat tillsammans med kronprinsessparet. Men han ligger ju väldigt lågt, Titti, och är ju egentligen inte en offentlig person.
Nej, det tål att sägas igen. Och han har faktiskt inte gjort några som helst offentliga uttalanden sedan Marius blev gripen. Och med tanke på allt det här att han är en alldeles vanlig privat norrman, så är inte det jättekonstigt. Det är ju inte alla föräldrar som går ut i media och kommenterar, även om deras vuxna barn gör någonting dumt. Det är ju snarare extremt ovanligt.
Nej, men nog har han varit en jagad person av skvallerpressen genom åren. Han ertappades ju då med 50 gram kokain och dömdes till 2 års fängelse för narkotikabrott. Men det här är ju nu länge sedan, det är början av 90-talet. Mm. Och det har inte varit någonting sen dess egentligen. Så man får ju verkligen säga att det varit en medveten strategi att hålla mycket låg profil.
Och det här är ju också anledningen till att vi pratar om honom som Marius pappa och pappan.
Fadren.
Fadren. Det är ju faktiskt för att han är ingen offentlig person, så det är inte heller vårt jobb att hålla på och berätta vad han heter eller var han bor. Men vi kan konstatera att i nutid, så långt det är möjligt att kolla, så är han företagare, finansanalytiker, och i den världen har han varit där sedan 90-talet efter fängelsedomen och att saker och ting verkar ha rättat ut sig för honom. Och ganska kort efter att han och Mette Marit gick skilda vägar så träffade Marius pappa en ny kvinna, gifte sig med henne. De levde ihop i ungefär 15 år men är skilda nu. Och Marius har också fått två halvsyskon genom det, den relationen som pappan hade helt enkelt. Men det här är egentligen det vi vet om Marius Borgs pappa.
Någonting vi helt säkert vet, Titti, det är väl vad som händer om man hjärtmarkerar monarkerna i appen.
Jag älskar när du byter ämne på det där viset. Det är en jättebra grej att hjärtmarkera i appen, för då får man nämligen direkt veta när det släpps ett nytt avsnitt av just monarkerna.
Så det är det alltid mig glad.
Ja, verkligen. Varje gång det kommer ett litet meddelande nu har jag tydligen släppt ett nytt avsnitt. Mm. Om man har en fråga eller bara vill oss något, hur gör man?
Då mejlar man monarkerna@sverigesradio.se.
Det seglade upp en liten situation, Ebba. Jag tänkte vi måste ta i den.
Åh nej.
Ja, precis. Jag ser att du blir lite förskräckt och det ska det vara. Det handlar om Carl von Habsburg. Vill man veta hela den historien då kan man lyssna på förra veckans avsnitt av Monarkerna.
Men
det
handlar om rafflande
juveler som har försvunna och har liksom bubblat upp igen nu här. Och då sa vi Carl von Habsburg. Men det här får han ju inte använda i Österrike längre. Adelstitlarna är förbjudna. Alla adelstitlar. Så att i Österrike är det ett big no-no. I övriga världen är det inte det. Men all respekt för att det är en känslig fråga i Österrike. Det kan vara laddat på olika sätt som inte är så attraktivt i en modern värld. I övriga världen är det inte alls laddat på samma sätt.
Nej, tittar man exempelvis på hur internationell nyhetspress pratar om detta så pratar man ju om Carl von Habsburg. I allt från svenska medier till New York Times exempelvis. Och så även här i Monarkerna. Men bra att du lyfter det, Titti. Och tack till vår lyssnare som lyfter detta.
Ja, vi ska vrida och vända på grejer.
Ja. Du, får jag slänga in ett litet namngate till?
Kära någon, klarar vi det?
Nej, men alltså, jag fnissade lite för att BBC fick be om ursäkt i veckan som gick.
För Carl von Habsburg?
Nej. De har då sagt, håll i hatten Kate Middleton.
Och det här, i vilket sammanhang?
Ja, nej, men det, i och för sig relevant. Din reaktion är ju också upprörd och det är ju uppenbarligen då tittare som har blivit upprörda därför att det handlade om stilleståndsdagen, alltså vapenstilleståndsdagen, minneshögtid i Storbritannien och kommentatorerna pratade då om Kate Middleton. Folk går igång. BBC får gå ut och be om ursäkt att, för att de inte använder hennes korrekta titlar. Men sen kommer knorren, då blir de lite som Titti och Ebba i Monarkerna. Att de liksom ganska långt uttalade mig ändå så här. Vi vill ändå påpeka att vi under majoriteten av sändningen liksom omnämner henne vid hennes korrekta titlar. Du vet, de näpsar lite. Men det är ju ändå lite galet att hon fortfarande är Kate Middleton med många.
Det känns
som Sofia Hellqvist.
Ja, men exakt. Men vem säger Sofia Hellqvist om prinsessan Sofia idag?
Nu måste vi säga Daniel Westling också. Så har vi sagt det.
Så har vi Daniel
Silvia Sommerlatt.
Men det är ändå intressant det där. Det måste vara en härskarteknik. Jag tror faktiskt det. Ja, särskilt med tanke på svaret.
Ja, det var ju stort ändå med Meghan Markle. Att hon alltid var Meghan Markle.
Mm. Men numera heter hon ju tydligen Meghan Sussex.
Ja,
om man ska tro hennes brevpapper.
Mycket duchess denna kvinna är. Det är ingen annan som är lika mycket duchess.
Nej. Hörru du, Ebba Sydow. Mm. Ska vi runda på det?
Titti von Schultz.
Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med, var det Titti von Schultz?
Ebba Sydow.
Och producent är Louise av Malmberg.
Snyggt.